Hej allihopa! Är du en sån som när du träffar någon ny brukar säga så här: ja men säg inte vad du heter, låt mig gissa. Jag tror du heter Jesper. Och så säger den andra personen att nej, han heter faktiskt Jörgen. Och så blir du lite förvånad och tittar misstänksamt så här: nej men du ser ju ut som en Jesper, jag tror du, det kan inte stämma att du heter Jörgen. Och så säger han bara, jo men jag heter ju Jörgen. Och så tittar du lite tveksamt och misstänksam och tror knappt att det är sant. Vissa människor verkar ha den här intuitiva förmågan att gissa sig till eller känna sig till vad andra heter. Eller de verkar i alla fall tro att de har den känslan. Och när de väl har fel så verkar man i alla fall veta vad den här personen borde ha hetat. Och jag tycker det här är ett väldigt intressant fenomen, men personligen så har jag ganska svårt att tro att det är sant. Jag pratade faktiskt med min mamma om det här för några veckor sedan och frågade henne varför hon och pappa gav mig namnet Johannes. Och då sa hon att de ville ha ett namn från Bibeln. De ville att det skulle låta bra och att det skulle vara skönt att säga. Så de hade bestämt sig. Om det blev en kille så skulle jag heta Johannes. Men sen la hon också till att sen när du väl kom, då var vi ju tvungna att se så att du faktiskt såg ut som en Johannes. Och där tappade hon mig faktiskt. Alltså, det är väl klart att jag var en bebis, det var klart att jag skulle se ut som en Johannes. Ville de att jag skulle heta Johannes så såg jag väl ut som det. Men jag såg tydligen ut som det, så de slapp att byta från sin första idé. Så det här med att tro att man kan känna sig till vad någon heter, det är kanske inte det jag skriver under allra mest på. Men för några veckor sedan så fick jag faktiskt äta upp en del av min kaxighet i det här ämnet. Utöver min tjänst här i kyrkan så jobbar jag några dagar i veckan på en bank i Kumla. Och just nu kanske jag inte ska säga vilken bank det är. Säkrast så. Men i alla fall så fick jag en ny kollega. Och det har blivit mitt ansvar att lära upp honom. Vilket är väldigt kul. Han heter Jörgen. Men grejen är att han är några år yngre än jag. Och i min lilla stenåldershjärna här uppe så heter man Jörgen, då är man alltså minst 40 år i alla fall, tänker jag. Så därför har jag flera gånger, liksom, utan att tänka mig för, sagt Jesper istället till honom. Än så länge har jag inte gjort det till honom, men det är nog bara en tidsfråga, är det. Så jag får nog bara erkänna att ja, men jag är nog också en av de här som tror att jag kan känna mig till vad en människa heter. Men oavsett om vi tror att man kan känna sig till eller inte så tror jag att vi i alla fall är överens om att namn är viktiga. De säger oss någonting och olika namn ger oss olika associationer. Ett namn kan vara förknippat med massa sorg, men ett annat namn ger oss fullt av glädje. Och förra veckan så träffade jag en annan ungdomsledare som jobbar i en stad där två församlingar har gått samman och blivit en. Och nu ska de tillsammans enas om ett nytt namn för sin församling. Och det är ju ingen lätt process. Olika namn ger olika associationer för olika människor. Och ja, men man har olika åsikter liksom. Så de kommer ha flera olika församlingsmöten och förhoppningsvis till slut enas om ett nytt namn som de kommer ha i framtiden. Och för er som har barn vet jag inte hur det var när ni skulle namnge era barn. Men jag kan tänka mig att det inte bara var liksom något som gick på en kvart eller ens på en kväll, utan det är liksom inget vi gör med en klackspark att ge ett namn, utan namn är något som engagerar oss och något som vi gör med omsorg. Eller som de säger i filmen Bröllopsfotografen. Är det någon som har sett den här? Ja, några. Där säger de i alla fall när de har gett sin dotter namnet Metallica. Ett fränt namn, det är den billigaste lyxen en kan ge sin unge. Fast på värmländska då, så låter ännu bättre. Men om vi människor nu är så noga med namn, vad skulle inte Gud vara? I Bibeln ser vi gång på gång hur Gud ger människor ett namn. Inte av en slump, utan med en större betydelse. Och de namn som de får definierar vilka de är och vilka de kommer att bli. När Abraham är 99 år så säger Gud till honom. När han fortfarande är barnlös alltså. Detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska inte du längre heta Abraham. Ditt namn ska vara Abraham. Till jag ska låta dig bli fader till många folk. Och jag tycker det är intressant här hur de två vanligaste svenska bibelöversättningarna skiljer sig åt. Det här var Bibel 2000. Där det står, jag ska låta dig bli fader till många folk. Svenska folkbibeln säger istället, jag har gjort dig till far för många folk. Den ena säger alltså att han ska bli och den andra säger att han redan är. Men egentligen så tror jag att det är samma sak. För om Gud har sagt någonting så kommer det också att bli så. En annan av stamfäderna är Jakob. Och Gud säger till honom, ditt namn har varit Jakob. Men nu ska du inte längre heta Jakob. Du ska heta Israel. Och han gav honom namnet Israel. Gud sa till honom, jag är Gud den väldige. Var fruktsam och föröka dig. Av dig ska bli ett folk, ja många folk. Och du ska bli stamfar till kungar. Landet som jag gav åt Abraham och Isak ska jag ge åt dig. Också åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Och Jesus, han fortsätter faktiskt på den här inslagna vägen när han ger lärjungen Simon hans mer berömda namn. Och ni, frågade Jesus, vem säger ni att jag är? Simon svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona, till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över dem. I alla de här fallen så ser vi hur de namn som Gud ger till de här personerna förverkligas. Abraham blir far till många folk. Israel, han blir stamfar till kungar. Och Petrus, han blir klippan. En av grundarna till hela den världsvida kyrkan som vi är en del av idag. Så när Gud ger ett namn så kan vi lita på att det är mer än bara ett namn. Det är en identitet. Det är vilka vi är. Så med tanke på hur viktigt vi verkar tycka det är med namn och hur viktigt Gud tycker det är med namn, så tycker jag det är intressant att vi är med i en församling där vi kanske faktiskt inte vet vad vårt namn betyder. Betania. Fram tills för några månader sedan så visste inte jag särskilt mycket mer än att det var en plats i Bibeln och att det var en plats där Jesus hade vänner och som han gillade att umgås med. Så vi har alltså ärvt det här namnet från tidigare generationer. Men frågan är, om nu namn är så viktiga, har vi ärvt mer än bara ett namn? Så jag tog hjälp av mästerdetektiven Ottosson, Bernt Åke, för att försöka utforska och gräva lite mer i vår församlingshistoria. Betania-församlingen. Det har den faktiskt inte hetat så väldigt länge, utan det var i början på 2000-talet som man tog formellt det här namnet. När församlingen bildades 1897 så döpte man den till Stene friförsamling. Men bara några år senare så bytte man istället namn till Åbytorps friförsamling. som den har hetat i nästan 100 år fram tills man bytte namn. Men den 20 december 1899 så invigde man det här huset, missionshuset i Åbytorp. Och vi har inte kunnat hitta exakt när, men det är tydligt i alla fall att i princip från första början så kallades det Betania, det här huset. Så i över 100 år så har den här kyrkan i folkmun kallats för Betania. Och visst, historia är ju kul, tycker vissa i alla fall. Men frågorna kvarstår ändå. Varför just Betania? Var kommer det ifrån? Och vad betyder det egentligen? Idag vet vi tyvärr inte så mycket om varför man vid förra sekelskiftet valde att kalla den här kyrkan för Betania. Men jag tror att genom att se vad Betania är i Bibeln så kan vi förstå mer av vad Gud vill för vår församling idag. I Bibeln nämns Betania först i Nya testamentet. Men den här byn har faktiskt en äldre historia än så. Enligt de judiska lagarna så fick inte de som hade spetälska och alltså var orena vistas inne i den heliga staden Jerusalem. Istället så var de tvungna att vara minst 1600 meter därifrån. Och där kommer Betania in i bilden. För Betania låg ungefär 3 kilometer från Jerusalem, alltså ungefär som mellan Åbytorp och Kumla. Och dessutom så låg det bakom Olivberget, om man såg från Jerusalem. Så det var alltså tillräckligt långt bort och dessutom utom synhåll. Så tyckte judarna att det här var ju den perfekta platsen för ett hem för de sjuka och fattiga. Och många historiker tror att det är faktiskt just vad som fanns på den här platsen. Man tror även att namnets ursprung har med detta att göra. Alla är inte överens bland forskarna, men den mest vedertagna betydelsen av namnet Betania är de betrycktas hus. De betrycktas hus. Det låter ju inte särskilt upplyftande. Men när man hör historien så låter det ändå ganska rimligt. Ett hem där de betryckta och fattiga fick bo. I evangelierna beskrivs det hur Jesus besökte byn Betania minst 6 gånger. Och med tanke på den här historien och liksom betydelsen av platsen så tycker jag det är fascinerande att se hur Jesus betedde sig när han var där. Han är bland vänner. Bland annat står det om när han är hemma hos Simon den spetälske. Alltså en oren man som man enligt de sociala koderna absolut inte skulle umgås med eller äta med. Men Jesus, han är där. Han är liksom inte där som en avlägsen gäst som betraktar på avstånd, utan han är där som en vän. Några andra som bodde i Betania var syskonen Lazarus, Marta och Maria. Och det står vid flera tillfällen om när Jesus besökte dem. Jesus uppväcker en man som har legat död i sin grav i 4 dagar. Och dessutom så gör han det i de betrycktas hus. Det här är en text som innehåller så mycket både hopp och förtvivlan i en salig blandning. Och jag tror att den kan säga oss väldigt mycket när vi går igenom tuffa perioder. Och dessutom till oss som församling om vad vi är kallade att vara. De betrycktas hus. Och jag har tänkt stanna upp vid några saker som jag har fastnat för som Jesus säger och gör i den här texten. Redan i den 4:e versen, alltså innan Jesus ens har kommit till Betania, så får vi i princip egentligen veta vad som kommer att hända. När Jesus får reda på det här så säger han: den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Redan här, alltså redan innan Jesus är där, så hintar han om att han har kontroll. Han är på väg att göra någonting stort. Han säger att det här fruktansvärda som den här familjen går igenom, det ska inte leda till döden, utan det ska visa på hur mäktig och hur god Gud är. Och här kan man ju verkligen tänka att men nu Jesus, nu är det dags att gripa in i situationen. Nu är det dags att göra din grej. Nu är det dags att visa din härlighet, visa din makt och direkt bara bota Lazarus. Men istället så står det: när han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. 2 dagar, alltså här blir man ju riktigt frustrerad på Jesus. 2 dagar, här ligger en av hans bästa vänner ligger dödssjuk. Och Jesus, han har makt att bota, men så väntar han 2 dagar. Han går liksom inte dit direkt. Och när Jesus väl kommer dit, då har Lazarus legat stendöd i en grav i 4 dagar. Så min naturliga reaktion här blir ju: men Jesus, varför? Varför väntar du? Och den reaktionen tror inte jag bara vi har just över den här texten. Utan jag tror att det är en känsla som vi brottas med dagligen i princip. Gud, jag vill ha det här nu. Eller Gud, gör mig fri från det här nu. Kanske speciellt när vi går igenom tuffa perioder så kan vi liksom bara ropa ut till Gud och undra: Gud, var är du? Varför bryter du inte in? Varför väntar du? Har du ens all den här makten som du säger att du har? Exakt så verkar det vara för Lazarus syster Marta när Jesus väl kommer. När hon säger: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Här tycker jag det är så lätt att känna igen sig i Martas känslor. Först den här förtvivlan. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men sen hoppet. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. En salig mix av känslor i bara 2 meningar. Både hopp och förtvivlan. Alltså vilken dubbelhet hon känner. Men ändå så mänskligt, tänker jag. Marta ser ju omständigheterna. Hennes bror är död och begraven. Den älskade bror som hon hade. En av hennes trygga punkter i livet är borta. En känslomässig tragedi där liksom en älskad vän har gått bort. Men inte bara det, det är också en ekonomisk katastrof. På den här tiden var det mannen som försörjde hushållet. Och nu när hennes bror är borta så är också hennes inkomstkälla borta. Vem ska nu försörja henne? Så hon har både förlorat sin försörjare och sin älskade bror. Alltså det är ju inte konstigt att hon känner sån förtvivlan. Men trots det så finns ändå hoppet där. Hoppet om att Gud trots omständigheterna har all makt och att han faktiskt kan bryta in. I Hebreerbrevet kapitel 6 så står det: detta hopp är vår själs ankare. Hoppet som står fast och går att bygga hela livet på. Den här tryggheten som ger hopp även när ingenting i omständigheterna verkar hoppingivande. Marta, hon har i alla fall kraft att komma och möta Jesus när han väl kommer till Betania. Maria däremot, hon sitter kvar hemma. Hon har inte ens kraft att komma och möta Jesus. Hon kanske är helt full liksom av tyngd efter den här sorgen. Men då kallar Jesus på henne. När det står att han via Marta säger: mästaren är här och kallar på dig. Och den här lilla meningen tror jag säger så mycket till oss. Jesus längtar inte främst efter dina vackra, välformulerade böner. Han längtar inte främst efter dina uppsträckta händer i lovsången. Han längtar inte främst efter dina välvilliga tjänande händer. Utan han längtar efter dig. Mästaren är här och kallar på dig. Mitt i allt det här som du brottas med och bär på så vill Jesus umgås med dig själv. Han vill att du kommer till honom precis som du är. Inte som någon annan, inte som den du borde vara, utan som dig själv. Kom till honom med dina bördor. Vissa hävdar idag att vi har det så bra så vi behöver inte någon Gud. Och att i vår tid finns det så många olika ställen att få finna tröst. Det kan vara liksom Netflix, Premier League, porr, skvallertidningar, Instagram, Facebook, spel, mat, träning, vänner. You name it liksom. Källorna är många. Och alla lockar dem med avkoppling, med njutning, med bekräftelse, med tröst. Och frågan är, har vi gått på detta? Tror vi på allvar att de här sakerna ger en tröst som håller? Vart vänder du dig med din besvikelse och förtvivlan? Bibeln säger att det finns en som vill ta emot alla våra bördor. Det här konstverket finns på väggen ute i vårt café. Och det är baserat på vad Jesus säger i Matteus evangeliet 11 och 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Jesus säger att det är hos honom som trösten finns. Att det är han som ger en tröst som håller. Han som själv har lidit. Han som har blivit utstött. Han som har haft ångest. Han som förstår vad du går igenom. Han förstår dig precis som han förstår Marta och Maria i deras sorg i den här texten som vi kan se här. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade, var har ni lagt honom? De sa, Herre kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Jesus själv faller i gråt. Alltså varför? Varför gråter Jesus? Han har ju precis sagt att den här sjukdomen ska inte leda till döden utan den ska visa på Guds härlighet. Han vet ju själv att Lazarus ska uppstå. Så varför gråter han? För att han lider med sina vänner. Han lider med dem som lider och han gråter med dem som gråter. Trots att Jesus i det här fallet har läget under kontroll så säger han inte bara det som hade varit enklast. Han säger inte bara, oroa dig inte, det här kommer ordna sig. Nej, istället så identifierar han sig med de som lider. Och han gör det helt och fullt, han gråter. När jag var barn och själv var ledsen så fattade jag inte riktigt varför mamma ibland grät samtidigt som jag. Alltså det var ju jag som hade ont. Varför skulle hon gråta? Det kunde inte jag fatta. Men idag tror jag i alla fall jag fattar lite mer. Även om jag inte själv är mamma. Men så förstår jag i alla fall lite mer av hur djupt en mamma identifierar sig med sitt barn. Om barnet lider så lider också mamman. Och precis så är det med Gud också. Han lider med oss. Han lider av att se oss lida och han gråter med dig när du gråter. Men, och det här är ett stort men alltså. Jesus, han är inte bara en nallebjörn som du kan gråta hos. Han är inte ens bara en mamma som du kan gråta hos och som dessutom gråter med dig. Han är någon annan. Han är himlens och jordens skapare. Han är den som har all makt. Han är kungars kung och herrars herre. Han är den som kan bryta in och skapa liv där allting verkar dött. Han är den som kan göra mirakel. Precis som vi får se i den här texten. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Alltså mitt i de betrycktas hus så gör Jesus det omöjliga. Han uppväcker Lazarus som har legat död och till och med luktar, står det liksom. Han som är stendöd uppväcker Jesus från de döda. Han som har varit död i 4 dagar kliver ut livslevande. Och där och då ger inte Jesus bara Lazarus liv. Han ger hela den här platsen en ny identitet. Från död till liv. Från betryck till upprättelse. Och konsekvenserna av det här miraklet syns faktiskt tydligt fortfarande idag. Då var det Betania, de betrycktas hus. Idag är den här platsen en stad i dagens Palestina med 17 000 invånare. Och den heter El Aiseria. Och vet ni vad det betyder? Det betyder Lazarus plats. Alltså det som tidigare var en plats av betryck är idag en plats som förknippas med Lazarus. Lazarus plats, alltså platsen där Jesus själv gav liv. Platsen där Jesus kom med befrielse och upprättelse. Så när jag predikar idag utifrån Betania som de betrycktas hus, är inte det för att det här ska vara en plats av betryck. Tvärtom är min bön att det här, precis som Betania i Bibeln, ska få vara en plats där de betryckta får frihet och upprättelse. Den här bilden som jag visade förut från kaféet, för er som vet, så var det ju inte hela konstverket. Det stannar liksom inte med att vi kommer tyngda med bördor till Jesus. Istället ser det ut så här. Vi får lämna våra bördor till Jesus. Han lyfter av dem och vi får, precis som på bilden här, gå vidare rakryggade och upprättade. När Abraham fick sitt namn så var det för att han skulle bli far till många folk. När Israel fick sitt namn så var det för att han skulle bli stamfar till kungar. När Petrus fick sitt namn så var det för att han skulle bli klippan som en hel kyrka skulle byggas på. Och jag är verkligen övertygad om att när vår församling, Betania, fick vårt namn så var det också av en större anledning. Jag tror att det är mer än bara ett namn. Det bibliska Betania heter idag Lazarus plats. Platsen där Lazarus fick liv och upprättelse. Och jag längtar och ber att vår församling ska få vara just det. Att det här ska få vara en plats där människor kommer och får en upplevelse av liv och upprättelse. När människor kommer nedtyngda och betryckta hit till kyrkan så ska de få mötas av en välkomnande gemenskap med omsorg, med värme och frihet. Och när människor möter oss i vår vardag så ska vi veta vart vi leder dem. Till Jesus, till honom som ger tröst, han som ger hopp och upprättelse. För jag tror att när vi leder människor till Jesus, det är då som Betania blir mer än bara ett namn. Då tror jag också att det blir vår identitet. Då blir vi de vi är. De som jag tror att vi är. Att vi är Guds folk som leder människor till Jesus. Till honom som helar och upprättar. Till Gud själv. Det är där människor får finna upprättelse. Ska vi be tillsammans?